Det här är, förlåt, det här är fredagen den 5 april och det här är Börslunch.
Dagens avsnitt ska handla om en av juvelerna i den svenska börskronan, Hennes och Mauritz. För 10 år sedan en veritabel svensk framgångssaga. Idag en kritiserad, för att inte säga lite utskälld, aktie på Stockholmsbörsens A-lista.
Ja, för är det så att H&M har fått storstryk och gått bort sig lite strategiskt i den stenhårda internationella konkurrensen? Eller är det början på en revansch vi just nu ser? Jag heter Jonas Malmborg.
Och jag heter Magdalena Kowalczyk.
Ja, och med oss här i studion för Börslunch för att diskutera H&Ms framtid och historia, får vi säga, så har vi två gäster. Det är Stefan Olsson, analytiker på Ålandsbanken, och Jonas Olavi, analytiker på Alpcott. Var det rätt uttal? Ja, bra. Välkomna hit.
Tack.
Och mina herrar, vi ska givetvis adressera den senaste kvartalsrapporten, men först lite helikopterperspektiv. 2023 omsatte H&M 236 miljarder kronor, en ökning på 6% jämfört med året dessförinnan. Rörelseresultatet slutade på 14,5 miljarder kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,2%.
Det är starka siffror här, men de avspeglade sig i börskursen 2023. Vi ska titta på en graf. Vi kan se här att förra året så ökade faktiskt H&Ms börsvärde med 52%. Vad säger ni om det, mina herrar? Var ni förvånade över det, eller var det en revansch? Var det början på en revansch? Vad säger du, Jonas?
Jag var lite överraskad att det var så starkt, men som man ser på grafen också så var det ju juli eller juni där allting hände. Sen hände inte så mycket mer under resten av året. Så var man inte med då så fick man kanske inte den här fina avkastningen. Utan då, om man tittar på grafen, så skulle jag säga att då var man minus om man köpte precis efter rapport där då. Revansch, ja, jag skulle inte säga det. Det här är ju lätt flyktig materia och... Det har ju ofta varit klagomål på liksom kollektioner som inte har träffat rätt och att man har fel på olika saker man knappt kan påverka. Men liksom, ibland så kommer ju liksom alla pilarna åt samma håll också. Och det gjorde det lite grann förra året då. Så då hade man lite stolpe in, skulle jag säga.
Håller du med om det, Stefan?
Ja, jag tror att H&M ändå har lyckats bygga på förtroendet ute i aktiemarknaden under den här perioden. Man har gjort väldigt stora investeringar i att bli mer effektiva och förstå kunden bättre under de senaste åren. Och det här börjar ge visst resultat ändå nu. Sen får man ju också i den här grafen ska vi också betänka att investera kollektivet, aktiekollektivet som sådant då har börjat sniffa lite mer på konsumentrelaterade aktier under den här perioden när man ser att inflationen ändå kommer ner lite grann och man börjar fundera på om det är dags för lägre räntor.
Mm. Mm, men en tillväxt ändå på 52% på ett år och sen det lilla skuttet nu under Q1 eller efter Q1. Det är väl ändå starkt positivt.
Jag tycker det, och vi har ju en klar övervikt i H&M-aktien på Ålandsbanken i fonder och diskretionära mandat då. Så att vi har ju en tro att det här bolaget är på väg uppåt och att vi kan få fortsatt momentum i aktien när vi kommer vidare in i året.
Ja, så väntad uppgång med andra ord.
Ja, vad ska vi säga? Man gör lite bättre än på rätt saker på rätt ställen då, än vad aktiemarknaden kanske hade förväntat sig. Och numera så får man ju faktiskt lite betalt för det också.
Just det. Så aktieägarna är glada på sistone, men glädjeämnena har ju inte varit jättemånga de senaste åren. Vi ska få in i bild en graf på H&Ms intäkter. Ja. En som liten ökning på årsbasis, men en ganska konstant fallande vinstmarginal. I april 2014, ett decennium sen, så kostade H&M-aktien runt 275 kronor. Idag tittade jag för en minut sen 167 kronor. Och det är ändå efter kursruset nu senast. Det är ju ingen vidare kul utveckling över tid. Hur blev det så här, Jonas?
Ja, det har varit mycket som man inte har kunnat styra över. Och Det har varit prisuppgångar på insatsvaror. Det har varit olika störningar på olika sätt och vis. Men den här utvecklingen är ju bedrövlig. Förhoppningsvis så blir det en botten. Man har ju ett kortsiktigt mål på 10% rörelsemarginal i år.
Är det rimligt?
Nej, jag tror inte det. Det kommer kräva krafttag. Vi är redan långt in på året här. Och konsumenter måste komma tillbaka in med trafik och så. De skriver ju positivt i rapporten förvisso att liksom, de har ju bra strömning i sina olika kanaler där den digitala e-handeln då tar större marknadsandel och det är jättebra. De lär sig hur kunderna funkar och hur man ska optimera butikerna. Så kanske, men det kommer vara på målsnöret i så fall. Så jag tror det kommer vara en viss skepticism här.
Mm. Och vad säger du, Stefan, om den här 10-åriga utvecklingen?
Ja, det har ju varit, man har ju haft problem om vi går tillbaka till 2014 och in emot när pandemin slog så har man ju gjort många saker fel som det känns då när man tittar på marginalutvecklingen och hur tillväxten då har mattats av.
Lite mer specifikt, vad för saker har man gjort fel?
Ja, man hade svårt att träffa rätt i kollektionerna som Jonas nämner också. Man drog på sig för hög kostnadsbild och fortsatte kanske lite för länge i en ganska vild expansion av butiksnätet globalt då. Kostade pengar givetvis. Sen stramar man åt det här och man hade ett ganska bra momentum under 2019. Men sen, som vi kanske alla minns, så kom det en pandemi. Mm. Det var inte bra för H&M.
En hägrande vinstmarginal på 10%. Men alltså, för att ikläda mig rollen av lite kvällstidningsjournalist, är det här ett bolag på dekis?
Nej, det här är ett bolag som står och går, tjänar pengar och har kontroll över sin egen situation och kan förbättra den genom att göra rätt typ av satsningar. Och det här tar ju tid att materialiseras. Så på dekis det har de kanske varit. Förhoppningsvis har de funnit sin botten nu. Nu gäller det att visa att man kan upp och tävla mot de andra stora jättarna, Uniqlo till exempel, och Zara som varumärken då, som är mer uppskattade ute på marknaden. De är ju högre värderade, men de har en högre tillväxt också. Och det belönas ju i den här så att säga, miljön då. Så har man inte fått ordning på marginalerna så är det svårt att flirta med det. Tittar man på analytikerna så är ju hela svenska investerarkollektivet då positiva. Det har ju varit i alla år. Alla utländska i princip då, analytiker, de bara väljer bort den. De har ju så mycket annat att välja på. Här sitter vi bara och tittar på det jättestora, fina bolaget som vi alla har någon typ av bra relation
till. Patrioter som vi är.
Ja, men så är det. Absolut.
Men är bolaget, skulle du säga, att är det på väg att bli mer rätt förstått, om man så kan säga, idag? Är det liksom en tillnyktring i synen på H&M vi börjat se?
Ja, det, så skulle man kunna kalla det, tycker jag. Det är ju så att i samband med skiftet till ny vd och CFO då, efter att Carl-Johan Persson steg upp till styrelseordförandenivån då, eller posten, så har det hänt mycket i bolagets kommunikation mot investerare också. Man har varit tydligare, öppnare och ledningen har varit mer tillgänglig. Det tror jag faktiskt har påverkat synen på bolaget positivt också.
Och det hatar ju inte analytiker och förvaltare direkt.
Absolut inte, utan här finns det en möjlighet att få prata med dem som fattar besluten.
Just.
Och få en bra dialog. Och min upplevelse där är väl att det har varit en relativt öppen dialog där man pratat om sina misstag och vad man gör rätt och bra och vart man vill någonstans. Mm.
Jonas vidrörde konkurrensen. Den har ju hårdnat, verkligen. Inte bara Uniqlo och Inditex, utan även då asiatiska aktörer som Shein, Temu, Wish och så vidare. Alla slåss ju om samma kunder. Vilken av konkurrenterna tror ni ledningen på H&M är räddast för?
Oj. Du har ju... Alltså, den absoluta styrkan Inditex är ju fantastisk och det bolaget gör ju åtminstone det vi kan se från vår horisont nästan allting rätt just nu. Och det är ju någonting som H&M också tillstår att H&M lär sig av Inditex också för de gör bra grejer. Så där har du ju en fantastisk styrka i Inditex med Zara, Bershka med flera varumärken, Massimo Dutti och liknande. Då.
Bara bryter in. Jag tänker att vi tittar på en jämförelsegraf. Så här har H&M-aktien gått i jämförelse med Inditex. Mm. Det har ju varit ganska svajigt för Inditex, alltså volatilt upp och ner även där, men alltså det är ju förkrossande siffror detta.
Ja, där H&M har ökat sin omsättning i snitt med 5% så har Inditex ökat med det dubbla. Varför blev det så? Säger du, Jonas?
Ja, de har ju ofta hyllats så Inditex för att vara nära marknaden, nära konsumenterna, förstå modet och växlingarna. De har en leveranskedja som har prövats under många år som är verkligen välsmord. De har inte haft samma uppenbara problem och missar som H&M har haft. Då. Så att det är kanske marginella men ändå viktiga skillnader. Och på den här frågan om vem är de rädda för? Jag skulle säga kineserna.
Ah, okay.
Det här snabba modet. När du ser en fräsch jacka på nätet i din sociala miljö, men jag klickar hem den. Och kostar väldigt lite jämförbara summor som du handlar på H&M istället för att in i butiken och dra i kläderna och så där då. Så att det är mycket mycket snabbare då. Och det måste de ju omfamna och bli ännu bättre på. Och vi är ju alla experter på hur man ska driva H&M då. Jag har ju pratat H&M i 20 år då. De kan det här bättre än vad jag kan, såklart. Men liksom differentieringar, flera varumärken, man har flera ben att stå på. Det är som en fondförvaltare. Man måste ha flera fonder. Det är alltid någon som går bra. Så likadant där. Och det har man ju försökt också att bredda på ett bra sätt, tycker jag. Det är många
jag tolkar dig då som att hållbarhetsaspekten är inte superviktig för kundgruppen.
Nej, det skulle jag inte påstå att den är då. Det finns det en rörelse och medvetande om det. Och det tror jag liksom cementeras allt mer. Men det är inte liksom, det får inte folk att springa till aktien.
Så. Jag tänker också en intressant aspekt alltså för att återkoppla till detta med marginaler. För Inditex har ju till skillnad från H&M lyckats försvara sin ganska höga marginal. Och det här är intressant också historiskt. 2014 hade både H&M och Inditex marginaler kring 15%, alltså ännu bättre.
Vi har till och med graf på det.
Ja, 2024 och H&Ms rörelsemarginal sjunkit till 6,2, men Inditex de har lyckats höja sina marginaler. Alltså, är det just detta, den här snabbrörligheten som spanjorerna då är duktiga på? Du har varit inne på det lite tidigare, men är liksom det här att man har gått allt mer, vad jag har förstått från Inditex sida, gått bort från detta med kollektioner, liksom, att man inte har cementerade kollektioner, är det som är nyckeln i Inditex?
Jag tror att det är en del av det som driver tillväxten för Inditex. Man har ju kollektioner men korta i tid och begränsade och är mycket snabbare på att lansera och få ut de här kollektionerna snabbt ut i butiksnät och digitalt. Och det driver tillväxt. Och kan du sedan bara hålla i kostnadsmassan så får du ut det i form av marginaler. Mm.
Ja, de hade ju samma dipp där när det började hostas och snörvlas. Men i övrigt, som Jonas sa, förkrossande konsekvent och konstant med bibehållen tillväxt. Det är bara att gratulera. Varför har inte H&M lyckats med kostnadshållningen? Mer konkret, vad har man gjort fel?
Man har ju, dels så har man ju haft stora investeringar i, som jag nämnde tidigare då, i digitalt. Nu på senare år då, i digitalt och i logistikkedjan. Och det här har ju kostat en hel del och man kan ju fundera på om det här skulle ha gjorts tidigare och om man har gått fel under den här resans gång och behövt göra om och göra rätt då. Så det har kostat en hel del och det har ju också bolaget börjat kommunicera på ett tydligare sätt då i sina rapporter. Men det här är pengar som har runnit ut. Det är kostnader. Och det har ju såklart då, grävt lite i marginalen, rörelsemarginalen då. Men sen har man ju också haft ett tapp på bruttomarginalen under de senaste åren. Då, när man, och det är ju lite grann som inte vållat av H&M själva, utan man har haft problem som alla andra då, med logistikkedjor, högre inköpskostnader, energipriser med mera. Då.
Tillväxtcaset H&M är kanske inte på dekis, men det är liksom nedtonat. Man har börjat stänga butiker. Allt mer handel flyttar över till online. Är man rätt positionerad på online? Hur duktiga är H&M på att sälja kläder på nätet?
Jag tycker de är duktiga. De har sitt lojalitetsprogram och liksom fräscht uppbyggt och så. Men en annan sak som man tänker på den här skillnaden då, när du går in i en H&M-butik och när du går in i en Inditex ägd butik, ägandet. Mm. När du kommer in i en H&M-butik så blir du inte sedd. Mm. Det blir ju de andra butikerna. Går du in på en Uniqlo-affär, de är på dig direkt. Mm. Det märks att det är en som är chef och de andra hjälper till och ser till att det blir försäljning. Rycker fram kläder och kommer med förslag och så vidare. H&M får du gå och rycka i grejerna själv då. Sen går du till kassan och där får du inte knappt längre liksom, prata med någon utan du ska stå och betala själv då i någon. Alltså, det blir en opersonlighet då.
Som... Så det är lite den svenska servicemodellen som kanske är
daterad. Jag tror lite så. Och, liksom, är man mer på hugget där och visar ett ägandeskap för den här butiken. Välkommen att du kommer in här. Vad kan jag hjälpa dig med? Och sen så utveckla den relationen då. Då känner du dig sedd. Du känner dig mer köpsugen förmodligen också. Du kanske går på några grejer, några tricks som säljarna är duktig på. Så att jag tycker att det har funnits i alla år då. Den här opersonligheten att man inte har ägande av sin butik och sin H&M-butik. För du är anställd på H&M. Liksom globalt.
Ja, men nu nämnde du H&M, men om vi tittar på den här multibrand-strategin och du nämnde som en liten fondportfölj. Mm. Det finns ju också Weekday, Arket, Stories, har jag fått lära mig att det heter, Koss. Är alla butiker lika så, eller har man i de här nyare satsningarna blivit lite mer internationell?
Ja, men jag tror att där är man kanske lite mer på hugget då, därför att det är mer nischade produkter, de slås med lite andra typer av kollektioner, varumärken, andra kedjor och så vidare. Då måste du vara lite mer på hugget, lite mer sugen att sälja. Då. Så att där kanske man kan lära sig och ha best practice i hela organisationen. Då. Det är relativt små grejer man behöver göra. Det ska vara kul att gå till jobbet. Och det hoppas jag att alla tycker.
Hur viktiga är de här andra varumärkena, Koss, Weekday etc. för H&M's affär i sin helhet? Är inte det här bara marginella?
Ja, jag tror att de blir allt viktigare faktiskt. Det har ju varit, vi kanske säger, de har ju gått från att vara kanske experiment eller vad vi ska kalla det för till att bli en viktig del av tillväxtstoryn runt H&M då. Och nu pratar ju inte H&M speciellt mycket om de finansiella delarna av de här portföljvarumärkena. Men exemplet Koss har ju växt enormt och de flesta är väl, funderingen är var ligger marginalen där och vi tror att den är att den stödjer gruppens marginal kan vi väl säga då. Men det vore ju väldigt intressant att få en högre transparens från H&M vad gäller portföljvarumärken och vad de gör.
Där har man en läxa att göra fortfarande.
Jag skulle tro att det skulle nog vara bra för att bygga förtroende hos investerarna och även få fart på aktien.
Och de här andra varumärkena de säljs ju inte bara på sina egna eller på H&Ms plattformar utan de finns på andra plattformar. Och jag tänker att vi ska titta på en graf just för att knyta ihop säcken lite kring online som då vi förhoppningsvis är H&Ms framtid. Stefan, du som har tagit fram den här grafen, vad är det vi ser här? Det är varuutbudet online. På vilket sätt gör den dig lite optimistisk?
Ja, egentligen accelerationen som vi ser där från inledningen av år 2022 så har man ju ökat sortimentet och räknat i antal artiklar som man erbjuder helt enkelt. Då. Här mäter jag de sex största marknaderna online då för H&M. Och det här har ju, det som har hänt är att du dels har ett bredare och större utbud för H&M-varumärken men också att man har tagit in portföljvarumärkena på H&Ms egen onlineplattform, onlinebutik. Och dessutom då externa varumärken som Levi's, Vans, Fila med flera. Då.
Men är ett större utbud definitionsmässigt en framgångsfaktor? Medför inte det ökade distributionskostnader och lager?
Det ska vi låta vara osagt. Alltså, ju fler artiklar du erbjuder, så i min värld så erbjuder det en bättre chans att sälja de här artiklarna. Och sen de externa varumärkena som man tar in, där är ju H&M förtegna om hur det här hanteras. Men en gissning kan väl vara att man använder så kallad dropshipment. Det vill säga att varumärkena som man har här inne, de externa, håller lager själva och levererar nära när köpet är gjort. Så att säga.
Mm. Vi ska avsluta med att prata om ägandet i H&M. Att ni tycker att, att ni äger och tycker att man ska äga lite H&M, det framgår med all önskvärd tydlighet. Och några som också tycker det är ju familjen Persson. Vi ska titta på hur familjen Perssons ägande har utvecklats över tid. 2014 så ägde man 37,7%. Det där tror jag är omvänt, för att man har ökat sin ägarandel. Min fråga till er var... håller man på successivt att köpa ut H&M från börsen? Det har ju spekulerats om. Vad säger ni? Jonas, vad tror du?
Jag tror inte det, men det ser ju misstänksamt ut.
Stefan?
Ja. Nej, alltså jag ser att H&M pratar alltid om långsiktighet, och jag tror att man har samma syn på ägandet. Man köper för att man ser det som en bra investering. Man fortsätter över tid. Jag tror det är mindre sannolikt att det skulle komma ett bud från familjen Persson på bolaget för att köpa ut, eller Ramsbury Invest som är fordonet man använder. Utan snarare att ja, vi köper väl aktierna, och ja, nu ligger man på en bit över 80% vad gäller rösterna i bolaget då, så att man bara befäster sin position, ska jag säga.
Ja, för grafen var, vad vi försökte säga var att för 10 år sedan ungefär, då ägde man 27,7% och idag äger man 37,7%. Så man ökar hela tiden sin andel. Och för de här utdelningspengarna så köper man hela tiden nya aktier. Va?
Under tiden, medan aktien de facto fortfarande handlas, så vill man ju höra lite spekulationer tider framåt. Idag 167 kronor. Vad kostar aktien om 3, 4, 5 år? Vad säger du, Jonas?
Samma.
Stefan?
Ja, vi har nog en liten annan syn, kan vi säga. Det man tittar på när jag räknar på det här. Om man säger att man skulle lyckas nå en 10% i rörelsemarginal och kan växa med 2% ungefär i svenska kronor per år, då tror vi nog att man ska handla den här en bit över 300 kronor.
Oj! Men du har framförallt med H&M i din diskretionära portfölj för att det är ett utdelningscase.
Precis.
Vi får inte glömma att bolaget delar ut vinst till aktieägarna år efter år.
Absolut.
Så det är en bra kassakor.
Och återköper aktier. Så att kombinationen där är bra. Men jag ser det bara som ett utdelningscase. Jag har ju en momentumbaserad förvaltningsfilosofi där jag vill ha bolag som ökar marginaler, ökar vinster, och det platsar inte det här bolaget. Så det är inte någonting för långsiktiga ägare, tycker jag då. Med mitt perspektiv, väldigt snäva perspektiv. Men just som utdelningsaktie så funkar det jättebra. Det finns flera bolag på Stockholmsbörsen som inte hör hemma i några långsiktiga portföljer, men som man kan äga av just den anledningen då.
Utdelning är inte fy skam.
Klädsam avslutning på detta program. Vi ska stänga klädbutiken för idag, men vi är tillbaka på fredag. Vad är det vi ska prata om då egentligen, Magdalena?
Jo, Jonas, då ska vi diskutera Kinnevik. Stenbecks strålande stjärna som falnat eller slocknat rent utav. Och det gör vi på måndag och inte för idag är det faktiskt fredag. Ja. Men vi vill också stort tack Jonas Olavi och Stefan Olsson för att ni kom. Vi är tillbaka på måndag, men först har vi helg. Tack så mycket.
Ja, tack för idag.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.